Hej och välkommen till Näringslivspodden. Jag heter Camilla König Ekegren och är sedan den 1 december ny verksamhetschef för Väsby Promotion. Och det är vi som producerar den här podden. Idag träffar vi Nils von Heine, multi-entreprenör som trots att han inte har hunnit fylla 35 har startat minst 10 bolag. Och även varit global kommunikationsansvarig för musikstjärnan Avicii. Under avsnittets gång så kommer vi bland annat prata om digitala trender, livets alla val och hur viktigt det är med lekfullhet för att nå framgång, även i vuxen ålder. Nils kommer även att föreläsa på Väsby Promotions årsmöte den 23 mars. Är du intresserad av att delta, kika på väsbypromotion.se för att läsa mer. Nu från ett snöigt Stockholm den 4 januari när vi träffade Nils von Heine. Varsågoda. Ja, men hej Nils och välkommen till Näringslivspodden.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju en multi-entreprenör och har ju då beskrivit dig själv som en digital nomad, innovatör, författare och talare. Berätta, vad har du i ryggsäcken som gör att just du beskriver dig så?
Ja, alltså jag beskriver mig så för att jag får allt svårare att definiera vad det är jag gör rent professionellt. En gång i tiden så sa jag att jag jobbar med digital kommunikation, eller det jag gjorde. Men sen så har liksom åren gått och jag har involverat mig själv i och startat upp en massa olika typer av satsningar och projekt och verksamheter. Vilket gör att i dagsläget så gör jag lite allt möjligt. Mm. Jag är så rätt mycket som person. Så att det jag har i ryggsäcken är liksom, jag har väl lagt 12 år eller någonting i kommunikationsbranschen med fokus på digital marknadsföring och kommunikation, och drev i 10 års tid en digital kommunikationsbyrå som heter Pronto. Den finns fortfarande kvar, även om jag inte är en del av den längre. Som var när vi började Nordens första sociala mediebyrå egentligen, som började jobba med sociala mediekommunikation för en massa ärans år sedan. Och sen så har jag liksom därifrån spretat ut till allt möjligt inom digitalt entreprenörskap, digital marknadsföring, kommunikation, men idag egentligen allt som har med den digitala samhällsutvecklingen, jag ska inte säga allt, men väldigt mycket av det har jag varit inne och liksom touchat vid, antingen genom att jag har startat bolag inom det, inom musik och spel och digitala böcker, allt möjligt, eller som rådgivare. Så jag agerar rätt mycket rådgivare åt allt från startupbolag till stora internationella varumärken. Och sen så föreläser jag en hel del, ofta om internet, men också om så här karriär, identitet. Och så har jag givit ut en bok med en tjej som heter Ebba Hallin som handlar om värdet av misslyckanden som en viktig del i det digitala samhället. Så som du hör så blir det superspretigt. Så att det är därför jag på något sätt försöker koka ner det till entreprenör, strateg, författare, föreläsare, typ.
Härligt. Jag har också läst att ditt favoritcitat är "Play is the highest form of research." Varför då? Vad betyder det citatet för dig?
Det stämmer, det är absolut ett av mina favoritcitat. Jag har till och med en tatuering inspirerad av det här citatet som bara står "play" och "research". Nej, men det betyder två saker för mig. Delvis för att jag är allt jag gör, även professionellt, blir ganska lekfullt. Och det är ju ett sätt att liksom utforska och förstå sin omvärld och kanske primärt framtiden. Det enda sättet att liksom så här ta sig in i en framtid är ju att experimentera och testa nya saker. Och jag gillar att göra det och jag jobbar med det. Men sen är jag också väldigt personligt har en innebörd. Min pappa är forskare och jag ser det lite som kopplingen mellan honom och mig. Vi är väldigt lika, men han går in i liksom en väldigt, vad ska man säga, trovärdig akademisk värld och är liksom forskare på väldigt, väldigt hög nivå internationellt inom biokemi och molekylär biologi, som jag inte förstår någonting av. Och jag är väldigt lik honom i mitt nörderi, fast mitt nörderi tar sig uttryck i snarare ett digitalt experimenterande med allt ifrån liksom nya koncept till affärsmodeller till direkt oseriösa, bara roliga digitala satsningar som jag liksom ägnat mig åt genom åren. Så att jag tycker det citatet sammanfattar både vem jag ser mig själv som, men också rätt mycket hur jag tror att man bör ta sig an liksom samhällsutvecklingen genom att experimentera och testa.
Intressant. Vi på Väsby Promotion jobbar mycket med skola och möter idag många elever som upplever att deras viktiga val är livsavgörande. Så som när man ska välja gymnasieval, universitetsval. Och det här är någonting som många upplever väldigt frustrerande, läskigt och det känns som att det är nu eller aldrig. Känner du igen dig i de här valen med tanke på att du själv också gjort de här stora valen i din resa? Någonting du kan förmedla därifrån din erfarenhet?
Absolut, det är jag jätteglad att ställa frågan. För att säga, skolfrågor och även de här livsvalsfrågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat. När jag själv gick i gymnasiet så kände jag likadant att nu måste jag välja någonting som ska definiera mig och jag ska ägna mitt liv åt liksom för all framtid. Och tyckte jag var väldigt svårt, för jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Och jag har fortfarande ingen aning om vad jag vill göra. Jag tror väldigt få människor har lyxen av att veta exakt vad man vill göra i resten av sitt liv. Och då blir det ganska skevt att man ges bilden av att nu måste du välja. Och du väljer bara en gång och sen har du gjort ditt val. Liksom. Min erfarenhet av det är att det ytterst sällan är ett definitivt val. Det jag, om jag ser på mina val, så var mitt första val faktiskt innan jag gick på gymnasiet att jag ska nog ägna mig åt forskning. Väldigt influerad av vad min pappa och även min mamma sysslar med. Och sen blev det inte så, utan jag gick en helt vanlig naturlinje på gymnasiet. Och insåg att det här med forskning ska jag inte ägna mig åt, men visste istället inte vad jag skulle göra. Och då valde jag istället väldigt brett, så här, civilekonom. Jag valde bara utifrån att jag hade högt betyg och tog något som det var svårt att komma in på. Det var liksom den enda premissen jag gick ifrån. Och ingenting jag har jobbat med under hela min karriär existerade ens i min sinnevärld när jag gick på gymnasiet. Alltså jag kände inte ens till ett enda jobb av de jobb som jag sen har haft. Jag började i mitt första riktiga jobb var liksom i kommunikationsbranschen, som jag inte kände till överhuvudtaget. Och aldrig hade i princip. Jag visste ju att det fanns reklam och att man säkert kunde jobba med det. Men jag hade inte tänkt aktivt på det, eller var det någon som hade pratat om det i min närhet när jag gick på gymnasiet. Och internet, absolut inte. Det är klart, vi hade internet, men jag har aldrig sett mig som en datanörd. Jag har aldrig kunnat koda, jag har aldrig varit den personen. Utan snubblade in på internet för att jag var mer fascinerad av det mänskliga psyket och liksom hur vi människor utvecklas som samhälle. Så det fanns inte i min sinnevärld överhuvudtaget heller. Och om man sen tittar på liksom, jag har jobbat med musik och med böcker och med appar och nu med spel inom virtual reality. Det är ju liksom en bransch som inte ens existerade när jag gick på gymnasiet. Så jag tror att insikten är ganska tydlig. Det är ytterst sällan ett definitivt val. Det mest definitiva, även om du väljer ett yrke, så kräver liksom 5 års specialistutbildning. Och om du inte har den specialistutbildningen så är du inte enligt lag tillåten att jobba inom yrket, typ läkare. Då, om du absolut vill bli läkare, så behöver du kanske fatta ett sånt beslut eller göra ett sånt val. Eller så blir det försenat och så kommer du på det senare. Men annars så är det liksom, det är totalt orealistiskt att fatta ett sånt beslut när man är 17-18 år. Framförallt eftersom du fattar beslutet för vad du ska göra de nästa 5-10-15 år på en arbetsmarknad där det kommer dyka upp en massa jobb som inte existerar när du är 17-18 år. Så hur ska du kunna fatta ett beslut för att jag ska göra någonting som inte ens finns ännu och veta vad det är? Det är omöjligt. Så att min insikt i efterhand var att jag hade inte behövt känna mig stressad alls. Jag tror att man mår bra av att försöka förenkla de där besluten och inte gå och titta på vad exakt ska min yrkesroll vara eller vad exakt ska jag jobba med. För det vet man ändå inte. Och världen är så pass föränderlig att förutsättningarna kommer att förändras så mycket när du väl ska få det där jobbet. Att det inte kommer bli det du har trott. Jag tror att det är bättre att försöka se till hur fungerar jag som människa? Vad mår jag bra av? Vilka typer av andra människor tycker jag om att vara med? Vad tycker jag om att göra? Ska jag liksom själv analysera mig själv bakåt i tiden så kan jag se nu att jag var väldigt kreativ och entreprenöriell, fast jag hade ingen aning om det då, för att jag hade inte det vokabuläret och jag visste inte att du kunde jobba inom sådana saker. Så det jag trodde jag var då var duktig i skolan. Och duktig i skolan är liksom i samhällets ögon likställt med då ska du ha ett högstatusjobb. Sen vad det jobbet går ut på spelar inte så stor roll, så när du tjänar mycket pengar för högstatus. Och det är ju ett fel tänk. Så att till alla de som har den oron i kroppen, så är det liksom så här, var inte så orolig. Följ med flödet, utgå från vem du är, försök utveckla dig själv och försök liksom landa i när du mår bra och vad du tycker känns spännande för stunden och gå på det. Och sen var inställd på att du kommer antagligen byta bana ett antal gånger under den karriären.
Bra, det känns tryggt. Du har ju också grundat ett 10-tal bolag, konstaterade vi ganska nyligen här.
Börjar bli det
på ganska, ja, precis, på lika många år i princip också.
Mm.
Men hur kommer dina företagsidéer till dig och var hittar du din kreativitet?
Ja, det är lite varstans. Jag tror, eller jag vet med mig att det handlar ju extremt mycket om de människor som jag omger mig med. De utgör ju i princip mitt informationsflöde och därmed också mitt inspirationsflöde. Oavsett om det är liksom människor som jag fysiskt möter eller bara människor i mitt Facebookflöde, gör ju att så här, de skapar min världsbild. Och jag ser vad de människorna gör och jag ser vad är det för information, vad är det för nyheter som de plockar upp. Och därigenom får jag liksom nya saker. Och sen är det en kombination av vad jag blir nyfiken på. Det är ytterst sällan som jag egentligen sätter mig och aktivt så här, nu ska jag hitta på en affärsidé och nu ska jag hitta en bransch och nu ska jag starta något nytt. Utan nästan allt som jag har dragit igång har kommit från andra hållet. Att jag undermedvetet har fått en massa information och helt plötsligt så föds en tanke någonstans att borde inte någon göra det här? Och mitt problem är det omvända. Alltså så här, jag får för mycket inspiration och för många idéer. Ja. Och jag har haft det problemet i flera år. Att så här, jag har ju säkert en liksom hög med 50 plus affärsidéer som jag väldigt gärna skulle vilja göra. Men tiden räcker inte till. Det är liksom, kanske inte på daglig basis, men det är säkert 3-4 år i veckan som något nytt, en ny tanke dyker upp om vad man faktiskt skulle kunna göra inom, i princip.
Hur prioriterar du då?
Det är jättesvårt, men jag försöker prioritera efter magkänsla så mycket som möjligt. Och det jag är fortfarande inte expert på det, men jag har blivit bättre på det. I början, och det är fortfarande för mycket, men så drog jag om för många saker. Då körde jag nästan på allt och insåg efter några år att jag är bra på att starta upp saker och jag är inte så bra på att förvalta saker. Så jag måste, om saker jag drar igång faktiskt ska få bäring, så jag måste omge mig med människor som faktiskt också kan upprätthålla de här idéerna. Men jag har blivit bättre på att prioritera utifrån vad känns både lustfyllt att göra just nu. Vad tror jag kommer fortsätta kännas lustfyllt att göra på liksom överskådlig tid. Och var finns det någon typ av liksom affärsmässig bärighet i det. Och sen är det inte så att allt jag gör måste checka de tre boxarna. Men jag är medveten om vilka av de här tre som checkas. Om något checkar alla tre, så vet jag okej, men det här är för mig personligt liksom en stor satsning, en långsiktig satsning. Och sen kan jag ägna mot saker som bara checkar en av boxarna. Det här är bara lustfyllt. Men jag tror att jag bara kommer vara inspirerad av det här under en kortare period. Och jag ser inte en enorm liksom affärsmässig bärighet i det. Men då kanske jag gör det ändå. Men ser det som ett kortare projekt. Och ser jag göra det här härifrån till dit för att det ger mig så mycket energi. Men jag tror egentligen inte att det kanske är en liksom superaffärsidé eller något som jag kommer inspireras av om 3-4 år. Men det är ju ett evigt labbande. Liksom, jag tror ens personliga utveckling handlar rätt mycket om att förstå vad har jag själv för liksom nästan oundvikliga beteenden. Och det här är ett sånt för mig. Ständigt få nya idéer och ständigt känna en enorm lust att förverkliga dem. Också en enorm frustration över saker som inte har förverkligats ännu. Alltså jag går ju runt och har idéer som jag har haft flera år. Som jag säger, varför har ingen gjort det här? Och då landar det nästan alltid att jag måste göra det själv.
Ja.
Men jag har blivit bättre på att inte starta igång det så fort jag får känslan. Utan så här, okej, det får ligga och vila. Och när det hamnar längst fram i kön. Om ingen annan fortfarande har gjort det, då kanske jag gör det. Annars får någon annan gärna göra det.
Okej. Ett av de här företagen som du är medgrundare till och creative director för är ju spelstudien Survive. Ni lanserade det i november 2016. Och det var ju ert första virtual reality-spel. Som du får hjälpa mig att uttala.
Spelet, precis.
Ja, det heter spelet.
Så det första spelet heter Survive the Deus Helix.
Okej. Så
Och det stämmer, vi släppte det i november. Vi startade hela bolaget och hela idén i maj 2016. Så det tog oss ett halvår Ett halvår och en vecka räknade vi ut från att vi satt oss ner och sa nu gör vi det här tills att vi hade släppt.
Fantastiskt.
Ja, det var väldigt snabbt.
Ja, och sen grädde som grädden på moset då med de här virtual reality-glasögonen så blev det årets julklapp.
I Sverige så blev det glasögonen, ja. Exakt. Ja, det finns ju ett jätteintresse för virtual reality. Ja, och 2016 är, eller nu är vi 2017, så 2016 var ju liksom det år som det verkligen blev, jag tror, etablerat kännedomsmässigt och förväntansmässigt. Och det har ju börjat säljas headset och det blev liksom årets julklapp i Sverige och så vidare. Men jag tror, jag skulle säga 2018 är nog det år som det verkligen kommer bli mainstream. Mm. För att det, med all ny typ av teknologi så behövs den här tillväxtfasen. Ja. Som förvisso går ganska snabbt. Men för att liksom få ut headset i hela världen så då, jag skulle tippa 2017 kommer det etableringsåret, 2018 tror jag att det blir massmarknad. Men det är min analys.
Ja. Vad tror du om 5 år då? Vad tror du att det befinner oss då?
Jag tror vi har kommit enormt långt. Mm. Alltså man kan dra paralleller till, om man tittar till exempel på hur smartphones utvecklades. När första iPhone kom så såldes en dryg miljon iPhones under deras första 7 månader tror jag. Det var 2007 om jag inte minns helt fel som det släpptes. Under 2007. Jag tror det offentliggjordes i januari och släpptes i juni. Och under 2007 som helår så såldes 1,3 miljoner iPhones. I efterhand så minns folk det som att det var mycket mer. Nu säljs liksom 200 miljoner iPhones per år. Men det gick från 1,3 miljoner till 11 miljoner till 30 miljoner och sen uppåt åren därefter. VR-headsets, det har ju släppts ett antal större plattformar för det 2016. Så HTC har släppt en plattform. Facebook äger då Oculus Rift som en annan plattform. PlayStation släppte i oktober en plattform tillsammans, så har de sålt ett antal miljoner liksom headset. Om 5 år så tror jag att vi kommer ha kommit väldigt långt. Primärt för att den teknologiska utvecklingshastigheten är så långt hög och ökar i hastighet. Och det är så många stora aktörer som ger sig in i det här liksom VR-kriget nu på hårdvarusidan. Så nu kommer Microsoft i år med ett gäng headsets. Svenska Starbreeze kommer. Det, liksom, det händer väldigt mycket. Och det gör att några av världens största teknikbolag krigar om vilka har det bästa, billigaste VR-headsetet. Och då kommer det pusha fram enorm utvecklingshastighet. Som vi ser redan idag, det går enormt snabbt. Det är liksom, redan nu kan du göra ett sånt här HTC Vive-headset trådlöst. Och då släpptes det headsetet med sladdar och allt då i våras. Och man gissade att det kanske skulle ta 2-3 år innan det kom en stor trådlös version. Men nu har liksom tredjepartsaktörer, flera stycken, gjort en trådlös på några månader. Så om 5 år så tror jag att vi har väldigt många olika typer av headsets tillgängliga. Jag tror att rent tekniskt så kommer de väldigt många trådlösa, de kommer vara mycket lättare, mindre liksom clunky än vad de är idag. Det kommer vara mycket mer lättillgängligt, för det är det fortfarande inte idag. De kommer givetvis vara väldigt mycket billigare, för de är fortfarande väldigt dyra. Och eftersom allt det händer så kommer vi också se enormt mycket mer innehåll och enormt många fler användningsområden. Jag tror att många kommer att ha ett headset hemma. Jag tror att många arbetsplatser kommer att ha headset och användare i sitt arbete för att skapa helt nya typer av möjligheter. Och jag tror att det är långt mycket mer än bara spelbranschen som kommer ha VR och AR, augmented reality, som liksom en ganska tydligt präglad del av sina branscher. Men sen så, man vet ju aldrig hur långt och på vilka sätt och vilka användningsområden det finns. Men det är ju, jag tror ju att all form av psykologisk påverkan, allt ifrån liksom psykologisk behandling till ren utbildning, alltså allt där vi på något sätt vill ha en effekt på en människas hjärna, där kommer vi se mycket VR och AR.
Och på tal om det, effekt på människans hjärna, så i mars 2016 så gick PlayStations Shuhei Yoshida, chef över deras VR-satsning, ut och berättade just om riskerna kring VR och att det var väldigt beroendeframkallande. Hur ser du på det?
Jag håller helt med. Jag skulle nästan säga att all typ av ny teknologi medför alltid både nya möjligheter och nya risker. Se på sociala medier och smartphones. Redan där ser det ut ganska stort beroende. Alltså i snitt så plockar man upp sin mobiltelefon 150 gånger om dagen och kollar på den. Det skulle jag definiera som någon typ av beroende för väldigt många människor. VR är ännu mer emotionellt och psykologiskt påverkande. Alltså hjärnan blir så pass lurad, eller hur man nu vill beskriva det, så pass påverkad att den uppfattar en virtuell verklighet som verklighet. Och med det så kommer ju enorma möjligheter, men också stora risker. Jag är övertygad om att vi kommer se VR-beroende hos människor som har en beroende personlighet. Jag upplever det själv när jag testar VR, att på kontoret när vi sitter och jobbar och gör VR-världar och VR-spel liksom på Survive, så det jag helst gör är att vara i VR-världarna. Det är ju det roligaste, att få på sig headsetet och liksom utforska de här världarna. Och jag känner ju en, när jag tar med headsetet så har jag nästan alltid de första sekunderna en känsla av oj vad grått och trist det är här i verkliga världen. Jag vill tillbaka in i den här fantastiska liksom VR-världen där man, du kan ju ta dig vart du vill och du kan utforska precis vad du vill och det finns liksom inga begränsningar. Så jag är övertygad om att ett beroende kommer bara utifrån det. Det är ett väldigt enkelt sätt att berika våra egna liv. Precis som vi liksom ger oss själva kickar med Facebook-likes som liksom triggar hjärnan på samma sätt som socker på vissa sätt. Liksom att det är så här, vi får en väldigt, väldigt snabb och tydlig må bra känsla och då vill vi ha mer av den. Varje like ger den här triggern och det gör att vi postar fler saker och går in och kollar igen och igen. VR är ju samma sak. Det är ju ett sätt att fly vardagen om man har ett behov av det. Men just eftersom att det har sån påverkan på hjärnan, så ja, det finns många riskzoner. Alltså jag är ju övertygad om att om man tittar på människors sexliv till exempel, internetporr har redan ställt till det enormt mycket. Det finns liksom studier på det, att unga generationer som konsumerar mycket porr digitalt får liksom en annan bild av sex som kanske inte är helt positiv. Och med VR kommer det bli ännu mer så. Alltså VR-porr är ju redan ett av de absolut största områdena inom VR. Mm. Om du kollar bara på Google-statistik liksom, så ser man att de tre saker inom VR som har fått mest intresse på senare år och som har ökat mest i sökstatistiken är spel, video och porr. Och porr är överlägset mest. Och det är självklart att det kommer förvränga människors och liksom påverka människors sexliv enormt mycket om du helt plötsligt kan i princip uppleva att du kan ha sex med vem som helst på internet. Då kommer ju liksom din partner få ganska mycket konkurrens och det kommer antagligen ställa till en hel del. Så det är klart det finns enorma potentiella problem och utmaningar. Men så är det alltid med all ny typ av teknologisk utveckling. I princip all ny typ av utveckling i samhället möts ständigt av det. När vi fick tv-apparater så var det liksom ett problem. Vi skulle få fyrkantiga ögon och videovåldet på 80-talet. Liksom, det här är bara, det upprepar sig själv i nya former hela tiden. Och det är oundvikligt. Så att det är så här, jag tycker att det är helt lönlöst att försöka debattera, ska vi stoppa den här utvecklingen? Oavsett om det gäller VR eller något annat. För att det går inte. Det kommer aldrig ske. Det enda vi kan göra och det som vi bör göra är att snarare inse att utvecklingen sker och utvecklingen kommer medföra både möjligheter och problem. Låt oss försöka hantera problemen innan de uppstår. Låt oss försöka ta ansvar så tidigt som möjligt. Låt oss få upp liksom frågorna på bordet innan det är ett reellt problem. Det är inte mycket debatt i nyheterna än så länge om liksom VR-beroende eller hur VR påverkar hjärnan. Men ge det 3 år så kommer det säkert finnas överallt. Och det kommer höjas röster överallt i samhället om att oh, det här är hemskt och fruktansvärt. Det är ju nu, innan det där sker, som vi borde börja hantera liksom de framtida problemen.
Gör man någonting med det idag?
Ja, det görs en del. Vi är med och pratar med många andra VR-innehållsproducenter och försöker liksom, än så länge bara på samtals- och konversationsnivå, liksom ta reda på vad är vår förhållningssätt till det här. Och vi för en del samtal med forskare, psykologiforskare och dylikt, kring vad är de potentiella psykologiska liksom effekterna av VR och vad bör vi tänka på. Men det finns ju inga facit, så att det är väldigt mycket på samtalsnivå, liksom frågeställande nivå. Men det görs också en del större satsningar. Så att internationellt nu, så sedan några veckor tillbaka, så har de stora hårdvarutillverkarna inom VR, det vill säga HTC, Facebook, Sony och så vidare, slagit sig ihop och skapat Global VR Association. Då är det bara hårdvaruaktörer som gemensamt ska liksom verka för en positiv VR-bransch. På alla sätt man kan tänka sig att man kan göra det. Och de här frågorna är en del av det. Men det är påfallande få än så länge som tar det på allvar. Men det är inte konstigt. Det är en ny bransch, det är många nya aktörer som slänger sig in i hopp om att tjäna pengar. Och ingen vet vad som är rätt och vad som är fel. Så att som vanligt så kommer vi liksom lära oss om några år. Och se tillbaka och säga, ah shit, varför gjorde vi så där? Vi skulle ha gjort på ett annat sätt. Precis som det alltid är. Precis som det är samma med sociala medieutvecklingen. Alla typer av nya digitala strömningar vi ser i samhället följer på något sätt samma mönster. Sen går det bara fortare och fortare och fortare.
Jag tänkte beröra Burning Man. För 2014 så deltog ju du i Burning Man. Också du som person är ju nyfiken på allting från självledarskap till samhällsfrågor och beteenden och liknande. Och Burning Man är ju i Nevadaöknen och har ökat extremt i form av intresse. Kan du berätta lite kort om vad Burning Man är och varför du sökte dig dit och vad det gav dig?
Ja, mer än gärna. Ja, 2014 var första året jag var där. Ja. Sen har jag varit där 2015 och 2016. Och hoppas vara där 2017 också.
Mm.
Det är ett annat typ av beroende för mig att åka dit. Första frågan är den svåraste. Vad är Burning Man? Det finns liksom inte ett svar på det, skulle jag säga. Men jag väljer att svara utifrån hur jag ser det. Och jag ser Burning Man som en... Jag ser det i princip som ett community av människor som... vill utforska vad det innebär att vara människa om vi suddar ut en del av liksom samhällets regler och system. Om vi till exempel tar bort valuta, om vi inte kan köpa någonting. Om vi snarare fokuserar på att uttrycka oss själva kreativt och att liksom så här, fokusera på våra egna inre resor.
Mm.
Där någonstans är ett sätt att beskriva Burning Man. Ett annat är att säga att det är en gigantisk festival med konst och musik och ja, allt en festival liksom kan innehålla mitt ute i öknen. Tredje sätt att säga att det är en temporär stad med 70 000 människor som bara existerar i en vecka i Nevadaöknen. Jag tror att varje individ som åker dit har sin egen bild av det. Svaret på hur jag hamnade där och hur jag sökte mig dit är... Det är nog som är ganska mycket i mitt liv att jag inte är riktigt säker på hur jag hamnade där. Jag tror inte att det var ett aktivt sökande heller. Det kanske var undermedvetet. Men jag befann mig 2014 på en plats i livet där många saker var i förändring. Så att jag hade bott halvtid i USA i 4 år. Hade precis flyttat hem. Hade just... avslutat eller förlorat ett förhållande som hade som pågick 6,5 år.
Mm.
Var tillbaka på en arbetsplats i Stockholm som jag hade varit på länge. Det var liksom utrymme för någonting nytt. Och Burning Man hade jag känt till i 5-6 års tid via främst amerikanska kompisar som åkte dit och som jag hade varit på väg dit några gånger, men hade aldrig riktigt blivit av. Och nu hade jag några svenska kompisar som var på väg dit. Och då kände jag att jag hänger på. Utan att egentligen vara fullt insatt i vad det var. Så att jag hamnade där. Och det här säger alla, och det låter klyschigt. Man hamnar på Burning Man när man ska hamna på Burning Man. Och för mig kändes det väldigt mycket så. Jag tror att det gör det för de flesta som hamnar där. Så jag hamnade där på något lite undermedvetet sätt. Och behövde ju det enormt mycket. För det blev en inte en vändpunkt, men en riktningsvändning skulle man kunna säga i mitt liv. Det födde massa nya tankar och idéer. Jag mötte massa nya typer av människor och kom tillbaka därifrån och kände mig liksom på många sätt frälst liksom, i 2-3 månaders tid. Och sen efter det blev en katalysator som gjorde att jag började jobba väldigt mycket med mig själv. Och det ledde sen till en massa positiva livsförändringar. Som det var liksom dags att göra i livet.
Och man bränner ju upp allting sen efteråt. Det är också någon symbolik av att det som händer här...
Ja, alltså... Det kretsar ju... Det heter ju Burning Man för att det står en stor trägubbe i mitten av den här staden som bränns i slutet av veckan. Men det har... liksom initiativtagarna till Burning Man har aldrig förklarat symboliken i det. Så det är upp till en själv att förklara för sig själv vad det betyder. Men det är ju en del i det. Att det är liksom... Det existerar temporärt. Och alltså, jag tror att det är lite det här klassiska. Det är resan som är mödan värd snarare än målet. Syftet är inte att skapa saker som sen ska finnas för evigt, utan syftet är liksom själva processen av att skapa det. Att möta andra människor, att skapa stora konstverk eller upplevelser tillsammans som sen liksom försvinner igen. Och det som, än en gång, det är ju min tolkning, men det som gör det viktigt för mig, eller tydligt för mig, är ju att så här, fokus landar på relationer. Din relation till dig själv och din relation till andra människor. Och vad ni gör tillsammans och vad man skapar tillsammans och hur man umgås tillsammans. Snarare än vad det faktiskt konkret är som man skapar. För det kommer ändå förr eller senare försvinna. För mig så blir det en ganska, så här, i efterhand ganska tydligt att det viktiga i livet är för alla människor, tror jag, relationer till sig själv och till andra människor. Snarare än vad är alla de här sakerna jag skapar runt om mig. Bolagen och pengar och hur många kvadratmeter jag har hemma. Som vi tenderar att fokusera väldigt mycket på. Men som egentligen inte är det som spelar roll. Mm. Så att för mig blir det symboliken någonstans. Men som sagt, det är upp till fri tolkning för var och en att tolka början.
Intressant. Vad ligger närmast dig i tiden nu framöver?
Många saker som vanligt. På Survive Studios så ligger närmast i tiden att fortsätta utveckla vårt första spel. Mm. Survive the D-Silix för fler plattformar. Att bygga fler spel. Och att generellt egentligen bara så här, fortsätta utforska VR-branschen. Och hitta vår position och vår framtid inom det. Och att bygga teamet. Som vi redan jobbar mycket med. Att fortsätta den resan. Bygga ett team av ett gäng människor som jobbar med VR. Och sen så jobbar jag med en del andra varumärken och aktörer som rådgivare. Och sen får vi se. Lite i och med mitt besök på början med 2014 så började jag också rita om hur jag planerar mitt liv. För jag var tidigare en person som hade väldigt så här, men om 5 år ska jag vara där och sen så ska jag uppnå det här. Och har ju insett då efterhand att eftersom allting blev inte alls som jag hade tänkt mig, och mycket av det beror på att samhället har förändrats enormt mycket och jag har förändrats enormt mycket, så jag tycker att det är helt lönlöst att lägga så här långa framtidsplaner. Så att min framtidsplan är max ett halvår framåt. Men det enda jag har planerat som ligger lite längre bort än ett halvår är att gifta mig i år.
Härligt.
Ja, så det har fått, wow. Det har fått liksom dispens på att ligga längre än ett halvår fram i tiden. Men annars så är det bara ta det som det kommer och se vad som dyker upp. Det brukar vara bäst.
Ja. Vilka härliga nyheter vi får ta del av här.
Ja, det är det.
Och avslutningsvis då, Nils, så är det så att den 23 mars har vi på Väsby Promotion nöjd att få ha dig som föreläsare på vårt årsmöte. Och där kommer vi också att prata mer om det vi har pratat om idag. Men också självklart andra saker. Så det kommer bli otroligt roligt att ha dig där. Och vi ser fram emot att träffa dig igen. Likväl som lyssnarna som får ta del av dig och dina kompetensområden. Så med dessa ord så vill jag tacka dig för idag. Och vi ser alla fram emot att träffa dig den 23.
Det gör jag också. Det ska bli superkul. Och tack för att jag fick vara med idag.
Det var Näringslivspodden avsnitt 14. Nils von Heine är verkligen en superentreprenör som sprakar av idéer och engagemang. Och under det här avsnittet har vi bland annat pratat en hel del om virtual reality, VR. VR-glasögon blev 2016 års julklapp och jag tror att vi bara har sett början av VR-vågen. Det ska verkligen bli spännande att följa Nils och Survive och se hur de kommer lyckas med sina mål. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.